Paradisträdet, en julnovell av Ellie Griffiths. 22 december. Den här har starka andliga krafter, säger mannen i vit, fotsid, klädnad och gummistövlar. Skogsgudinnan har andats på honom. Beskrivningen gör inte Ruth överdrivet oroad. Det var ju faktiskt hennes vän Kaba, laboratorietekniker och deltidsdruid, som rekommenderade den här julgransförsäljaren. Den tomma parkeringsplatsen mellan två lagerlokaler har blivit förvandlad till en förtrollad skog, där det hänger ljusslingor i träden och stämningsskapande musik glimmar ur högtalarna som dolts i grönskan. Försäljaren, en ung man med dreadlocks och allvarlig uppsyn, presenterar sig som Leaf. Hans flickvän som sitter på trappan till husvagnen som står parkerad vid infarten berättar att hon heter Raindrop. Snowdrop skulle vara mer passande, tänker Ruth. Det är 3 dagar före jul och över Norfolk blåser en isande vind. Rakt från Sibirien enligt folk i trakten, som för med sig de första snöflingorna. Ruth huttrar i sin anorak och hoppas att snön inte kommer att hinna lägga sig innan hon måste hämta sin dotter Kate hos dagmamman. Nu för tiden betraktar hon nästan allt genom ett filter av oro för dottern. Krig i Afghanistan? Jag hoppas det inte påverkar trafiken på A148. Tsunami i Japan? Jag hoppas att de stigande vattennivåerna inte påverkar Kings Lynn. Hon tycker inte om det här draget hos sig själv. Förut intresserade och bekymrade hon sig för världshändelser för deras egen skull, men har accepterat att det är en av de mindre attraktiva bieffekterna av att bli mamma. Alla våra granar kommer från hållbara skogar, säger Leaf. Raindrop och jag pratar med dem varje dag. De är våra vänner. Han tillägger i mer affärsmässig ton. Den där kostar 25 pund. Ruth tittar på granen. Hon kan inte se att det är något speciellt med den. Den är grön och toppig och full med barr. Det är allt. Men hon måste ha en julgran. Hon har lovat sig själv att se till att det här blir den perfekta julen för Kate. Det är Kates andra jul. Men eftersom hon inte ens var 2 månader fyllda förra julen var hon knappt medveten om den. Men nu känner hon igen jultomten på 100 meters håll. Och igår sa hon julklapp. Högt och tydligt. Hon är med andra ord på väg att bli en typisk produkt av konsumtionssamhället. Bra jobbat, Ruth. En triumf för den moderna barnuppfostran. Men den här julen blir det inte bara Ruth och Kate. För Ruth har bjudit in Max, hennes... Ja, vad är Max? Hennes pojkvän? Det är väl ändå rätt löjligt att ha en pojkvän när man är 41. Hennes partner? Det låter alldeles för officiellt för ett förhållande som hittills omfattar 2 helger och en aboriginsk repatrieringsceremoni. Ja, hon behöver dessutom ingen partner. Hon har Kate och sin älskade katt Flint. Hon har sitt jobb som rättsarkeolog, sina vänner och en något besvärlig relation till Kates far, kriminalkommissarie Harry Nelson. Hon är nöjd som det är. Men varför anstränger hon sig då för att göra en massa juliga saker när hon i vanliga fall brukar fira högtiden med att titta på specialavsnittet av Doctor Who och ta ett glas vitt vin? I år har hon satt upp julkorten, köpt en adventskalender och till och med hängt järnek kring tavelramarna. Hon har köpt en kalkon också, färdigfylld från Marks & Spencer. Mince pies, kakor med torkad frukt, konjak och riven muskot, också från Marks & Spencer, och 1 ton brysselkål. Och här står hon nu, i kylan och diskuterar egenskaperna hos en viss julgran. Jag tar den, säger hon, som svar på Livs höjda ögonbryn. Är det okej om jag kommer att hämta den senare? Jag måste handla en del annat först. Tiden saknar betydelse, svarar Liv, och tillägger sen att han stänger 5. Ruth ger sig iväg till köpcentrumet, ett ställe hon avskyr. Men ska man ha en perfekt jul måste man ägna sig åt rituellt shoppande.